Kapitel 16. Stora kalla regndroppar. Sidan 259. Det var en kall gryning. Grå moln hade lagt sig i vägen för den uppgående solen och vinden från stormhaven fick det att rassla i fönstrens lösa glasrutor. Det var inte alls den sortens dag som storslagna räddningar och flykter brukade äga rum i sagorna. Det var en dag upplagd för mord. Ingen behaglig tanke när man hoppades på att få uppleva ännu en gryning. Men planen var enkel. Nu när han hade en medlem av Sjonsens sanna blod till sitt förfogande kunde ingenting gå fel. Nät gjorde sitt allra bästa för att övertyga sig själv om det. Medan han klädde sig kom Lopin med frukost, bröd och skinka och hård gul ost. Närin var i färd med att vika ihop de sista plaggen som skulle till värdshuset. Däribland några av de skjortor som Tylin låtit sy upp åt honom. Det var trots allt välgjorda skjortor och Närin påstod att han kunde göra någonting åt spetskragarna. Men som vanligt fick han det att låta som om han erbjudit sig att sy en svepning. Den dystre gråhårige lille mannen var mycket flink med nål och tråd, något som Matt var väl medveten om. Han hade sytt tillräckligt många av Matts sår. Närim och jag tar med Oliver ut genom avfallsporten i bakre delen av palatset, upprepade Lopin med överdrivet tålamod och händerna knäppta framför magen. Palatstjänare missade sällan en måltid och den mörka tyrenska rocken satt åt mer än någonsin över den runda buken. För den delen såg nedre delen av rocken inte heller ut att vidgas lika mycket som förut. Tills avfallskvarnarna åker ut på eftermiddagen är det aldrig någon där utom vakterna. Och de är vana vid att vi går ut med er snåd saker den vägen, så de kommer inte att säga någonting om att vi går ut där. På vandrande kvinnan hämtar vi er snåds guld och resten av er snåds kläder. Mertwin, Fögin och Gordran möter oss där med hästarna. Därefter tar vi och rödarmarna med unge Oliver genom Dal Eira-porten mitt på eftermiddagen. Jag har lotteribiljetterna för hästarna, även lastdjuren i fickan i snåd. Det finns ett övergivet stall vid Stora Nordanväg, ungefär en mil norr om Himlakretsen, där vi väntar tills vi ser er snåd. Jag hoppas att jag har uppfattat er snåds instruktioner korrekt. Mert tuggade i sig den sista ostbiten och slog smulorna från händerna. Tycker du att jag låter dig gå igenom det för många gånger, sa han medan han drog på sig rocken. En enkel, mörkgrön rock. När man skulle ut på den sortens ärenden han tänkte ägna sig åt idag ville man inte vara prålig. Jag vill försäkra mig om att du kan det utan till. Och kom ihåg att om ni inte ser mig före gryningen imorgon ska ni fortsätta tills ni hittar Talmanes och Röda handen. Larmet skulle gå när Damernas burar inspekterades på morgonen och var han inte ute ur staden vid det laget skulle det få visa sig om hans tur var stark nog för att stoppa en bödelsyxa. Visserligen hade han fått veta att det var hans öde att dö och leva igen i en profetia eller nära nog. Men han var ganska säker på att det redan hade inträffat. Naturligtvis är snåd, sa Lopin förbindligt. Det ska bli som er snåd befaller. Absolut er snåd, mumlade Närim med lika mörk ton som alltid. Er snåd befaller, vi lyder. Matt misstänkte att de ljög, men de skulle inte ta skada av att sitta och vänta i 2 eller 3 dagar. Och sen skulle de begripa att han inte skulle komma. Merwin och de båda andra soldaterna skulle övertyga dem om så behövdes. De 3 rödarmarna var kanske ovilliga att följa Mert Kofun vart han än styrde stegen. Men de var inte så dumma att de la huvudet på stupstocken om han redan mist sitt. Av någon anledning var han inte lika säker när det gällde Närim och Lopin. Att behöva lämna Rysell gjorde inte Oliver så upprakt som Mert hade trott. Mert tog upp ämnet medan han hjälpte pojken att stoppa sina tillhörigheter i ett knyte som skulle bäras iväg till värdshuset. Alla Olvers saker var prydligt utlagda på den smala sängen i vad som en gång varit vreskammaren, en liten salong, när Mert bott i sviten. Hon ska gifta sig, Mert, sa Oliver tålmodigt, som om han förklarade någonting självklart för en person som var för dum för att begripa det själv. Han lyfte hastigt på locket till en liten snidad ask som han hade fått av Richelle för att försäkra sig om att hans rödhögsfjäder var i säker förvar. Sen slog han igen asken och stoppade den i läderväskan som han skulle ha över axeln. Han var lika aktsam om fjädern som han var med börsen med 20 guldkronor och en näve silver. Jag tror inte att hennes make skulle tycka om att hon fortsatte ge mig läslektioner. Det skulle inte jag ha gjort om jag vore hennes man. Åh, sa Mert. När Richelle väl hade bestämt sig för hur hon ville ha det hade hon inte spilt någon tid. Att hon skulle äkta fangeneral Yamada hade utlysts dagen innan och bröllopet skulle äga rum imorgon, trots att seden bjöd en väntetid på flera månader. Yamada var kanske en god general, Mert hade ingen aning, men han hade aldrig haft en chans mot Richelle och hennes fantastiska barm. Idag var de uppe i Rhiannons höjder och tittade på en vingård som brudgummen skulle köpa till henne som bröllopsgåva. Jag trodde bara att du kanske skulle vilja. Jag vet inte. Att vi tog henne med oss eller någonting. Jag är inget barn, Mert, sa Oliver torrt. Han vek omsorgsfullt in sitt skal från en randig sköldpadda i en linneduk och la ner det också i läderväskan. Du kommer väl att spela orm och räv med mig? Richelle tycker om att spela och du har aldrig tid längre. Trots kläderna som Mert byltade ihop i en mantel som skulle få plats i en av klövjekorgarna hade pojken ett par extra byxor och några rena skjortor och strumpor i läderväskan också. Och orm- och rävspelet som hans döde far hade gjort åt honom. Det var mindre risk att man blir av med sånt man bar på själv. Och Oliver hade redan mist mer under 10 år än de flesta förlorade på en livstid. Men samtidigt trodde han fortfarande att det gick att vinna ett parti orm och räv utan att bryta mot reglerna. Det lovar jag att jag ska, sa Mert. Om han lyckades komma levande ur staden, det vill säga. Han bröt sannligen mot tillräckligt många regler för att förtjäna att vinna. Se bara till att ta hand om vind tills jag kommer. Oliver flinade brett och med hans mun var det mycket brett. Pojken älskade sin långbenta grå vallack nästan lika högt som han älskade att spela orm och räv. Dessvärre fanns det en till som trodde att man kunde vinna i orm och räv. Beslan. I natt morrade han medan han vankade av och an framför eldstaden i Tylins salong. Den slanke mannens ögon var så kalla att de sög åt sig all värmen från den sprakande brasan. Och han hade händerna knutna om varandra bakom ryggen som för att hindra dem att gripa om fästet till hans smäckra svärd. Det juvelbesatta cylinderuret på den vågiga spiselkransen slog 4 klingande slag för att markera morgonens andra timma. Med några dagars förberedelser skulle jag ha kunnat arrangera någonting fullständigt magnifikt. Jag vill inte ha någonting magnifikt, sa Mert. Han ville inte ha någonting av Beslan överhuvudtaget. Men prinsen hade råkat se Thom slinka in på vandrande kvinnans stallgård lite tidigare. Thom hade gått för att hålla Jolene vid gott mod tills egen inkom med hennes Saldane på kvällen. Lugna ner hennes nerver och muntra upp henne med sina hovsamma maner. Men han hade kunnat ha mängder av andra skäl att besöka värdshuset. Kanske inte så många, med tanke på att det var fullt av jonchanier, men ändå åtskilliga. Likväl hade Beslan direkt fattat galoppen, och nu vägrade han att bli lämnad utanför. Det räcker om några av dina vänner sätter eld på en del av förråden som jonchen har vid buktvägen. Efter midnatt, så nära inpå som de kan, kom ihåg det. Hellre en timme för sent än en minut för tidigt. Med lite tur skulle han vara ut ur staden före midnatt. Det kommer att dra deras uppmärksamhet söderut. Och du vet att det kommer att skada dem att förlora sina förråd. Jag har ju sagt att jag ska göra det, sa Beslan surt. Men du kan inte påstå att det är någon direkt storslagen gest att tända en brasa. Mert lutade sig tillbaka i stolen och vilade händerna på dess bambusnidade armstöd. Han tänkte i varje fall vila händerna, men sigillringen gav ifrån sig ett skarpt knackande eftersom fingrarna inte förmådde vara stilla. Bärslan, du kommer väl att vara på något värdshus när de där bränderna bryter ut. Den andre grimaserade. Bärslan. Bärslan slog ut med händerna. Jag vet, jag vet. Jag får inte utsätta mor för fara. Jag ska se till att jag blir sedd. Vid midnatt kommer jag att vara full som en värdshusvärdinnas make. Du kan slå vad om att jag kommer att bli sedd. Det är bara inte särskilt hjältemodigt, Mert. Jag ligger i krig mot Sjonsen, vare sig mor gör det eller ej. Mert försökte låta bli att sucka. Han lyckades nästan. Det gick förstås inte att dölja att de tre rödarmarna tog hästarna från stallet. Två gånger under förmiddagen såg han en tjänstekvinna lämna mynt till en annan, och båda gångerna blängde kvinnan som lämnade ifrån sig pengarna på honom. Trots att Värnin och Harnan av allt att döma fortfarande var tryggt förskansade i den långa kasernen i närheten av stallet, så visste hela palatset att Mert Cawthon snart skulle ge sig av, och man hade redan börjat lämna insatser i sina vad. Han måste bara se till att ingen fick veta hur snart det skulle ske förrän det redan var för sent. Vinden tilltog allt eftersom morgonen fortskred, men han lät sadla på pricken och red i sina ändlösa cirklar på palatsets stallgård, en aning hopkrupen i sadeln och med manteln svept tätt om sig. Han red långsammare än vanligt och prickens stålskodda hovar klingade mot stenläggningen i en entonig, lättjefull rytm. Då och då grimaserade han åt de allt mörkare molnen och skakade på huvudet. Nej, Mert Cawthon tyckte inte om att vara ute i det här vädret. Mert Cawthon skulle hålla sig någonstans där det var varmt och torrt tills det klarnade. Jajamän, det skulle han säkert. Saldamina och Damina, som gjorde sina egna rundor på stallgården, visste också att han snart tänkte ge sig av. Det var möjligt att tjänstekvinnorna inte pratade direkt med de shonshanska kvinnorna. Men vad en kvinna visste var alltid strax bekant för varenda kvinna inom ett mils steg omkrets. En brand i en torr skog spreds inte lika snabbt som skvaller spreds bland kvinnfolk. En lång, gulhårig chaldeim kastade en blick åt hans håll och skakade på huvudet. En kort, satt chaldeim skrattade högt så att hennes runda ansikte, lika mörkt som någon havsfolkskvinnas, nästan klövs på mitten. Han var ju bara Tylins leksak. Chaldeimerna bekymrade honom inte, men det gjorde däremot Teslin. Det var flera dagar sedan han såg henne bland daimerna på stallgården, fram till denna morgon. Idag lät saldamerna sina mantlar flaxa för vinden, medan daimerna däremot höll sina hårt svepta om sig. Alla utom Teslin, vars grå mantel fladdrade, och där stenläggningen var ojämn var hon nära att snubbla. Hennes ögon var stora och oroade i det släta ACD-ansiktet. Då och då kastade hon en hastig blick på den yppiga, svarthåriga Saldame som höll andra änden av hennes koppel, och varje gång fuktade hon osäkert läpparna med tungan. Mert fick en spänd känsla i magen. Vart hade hennes beslutsamhet tagit vägen? Om hon var färdig att knäckas? Allt som det ska, frågade Värnin när Mert satt av och räckte honom tyglarna. Det hade börjat regna, stora, kalla droppar, och saldamerna manade skyndsamt sina skyddslingar inomhus, skrattande och springande för att slippa bli våta. Några av daimerna skrattade också, ett ljud som fick Mats blod att isas. Värnin tänkte inte riskera att någon undrade varför de stod ute i regnet och pratade. Den fete mannen böjde sig ner och lyfte upp prickens vänstra framben för att studera hoven. Du ser en aning ynkligare ut än vanligt. Det är ingen fara, sa Mert. Värken i höften och benet gnagde som vassa tänder, men han var knappt medveten om vare sig det eller det tilltagande regnet. Ljus, om Teslin bröt samman nu. Kom bara ihåg en sak. Om du hör något tumult i palatset i natt eller någonting annat som tyder på bekymmer, så tveka inte. Du och Harnan ska rida iväg med en gång och leta rätt på Olver. Han kommer att vara Jag vet var knatten ska hålla hus. Värnin släppte prickens ben, rätade på sig och spottade genom en av gluggarna mellan framtänderna. Hörnan är inte så dum att han inte kan ta på sig stövlarna själv. Och jag vet vad vi ska göra. Ta du bara hand om din del och se till att din tur är verksam. Kom nu pojken min, till och han med betydligt varmare ton till pricken. Jag har lite härlig havre som väntar på dig. Och en skål varm, god fiskgryta till mig själv. Mert visste att han också borde äta. Men det kändes som om han hade svalt en sten som fyllde upp hela magen. Han linkade tillbaka upp till Tylins svit och slängde den blöta manteln över en stol. En lång stund stod han bara och tittade på hörnet där hans svartskaftade spjut stod lutat tillsammans med den osträngade bågen. Han tänkte komma tillbaka och hämta sin Ashanderai i allra sista stund. Alla av det sanna blodet skulle förmodligen vara i säng när han började röra på sig, liksom tjänarna, så att bara vakterna utanför fortfarande var vakna. Men han ville inte riskera att någon såg honom med vapnet förr än nödvändigt. Till och med de shonshanier som kallade honom för leksak skulle lägga märke till om han gick med ett spjut genom korridorerna mitt i natten. Han hade tänkt ta med bågen också. Bra virke av svartidig gran var nästan omöjligt att hitta utanför Tjufloden. Och dessutom sågade de det i för korta längder. En osträngad båge skulle vara två händer längre än den som man skulle skjuta med den. Fast kanske borde han ändå lämna den kvar. Han skulle behöva båda händerna för att hantera sin Ashanderai om det blev nödvändigt. Och det ögonblick det skulle ta att släppa bågen kunde bli hans död. Allting kommer att gå enligt planen, sa han högt. Blod och aska. Han lät lika enfaldig som Bärslan. Jag kommer förbanne mig inte att behöva kämpa mig ut från palatset. Och nästan lika dåraktig. Tur var någonting alldeles förträffligt när man spelade tärning. Att förlita sig på turen i andra sammanhang kunde bli en stöd. Han la sig på sängen med sin ena stövelklädda fot över den andra och studerade bågen och spjutet. Med dörren öppen ut till salongen kunde han höra hur cylinderurets mjuka klang markerade timmarnas gång. Ljus, i natt behövde han verkligen sin tur. Ljuset som föll genom fönstret avtog så sakta att han nästan steg upp för att se om solen hade fastnat på himlen. Men till sist övergick det grå dagsljuset i lilaaktig skymning och slutligen i mörker. Klockan slog två slag och sen hördes ingenting annat än regnets trummande och vindens vinande. I det här laget lade de arbetare som trotsat vädret ner sina verktyg för att traska hem. Ingen kom för att tända lamporna eller lägga ny ved på brasorna. Ingen väntade sig att han skulle vara här eftersom han hade sovit i samma säng natten innan. I sovrummets eldstad krympte lågorna och dog slutligen helt. Allt sammans var satt i rörelse nu. Alver var trygg i det gamla stallet. Det hade fortfarande kvar det mesta av sitt tak. Klockan tillkännagav nattens första timme. Och sen dröjde det inte mer än en vecka innan den slog fyra slag för andra nattimmen. Han steg upp från sängen, kände sig fram genom det bäckmörka rummet och drog upp den järngångsförsedda rutan i ett av de höga fönstren. Den starka vinden jagade in regndropparna genom den konstfärdigt smidda vita järnskärmen. Och det dröjde inte länge förrän hans rock var genomblöt. Månen var dold bakom molnen och staden bredde ut sig som ett regnklätt mörker som inte ens lättades upp av blixtar. Tydligen hade regnet och vinden släckt alla gatlyktor, vilket innebar att Mert och hans sällskap skulle vara dolda av natten när de lämnade palatset. Och samtidigt skulle alla patruller som såg dem ute i det här vädret genast fatta misstankar. Mert huttrade av den kalla vinden som blåste genom hans blöta rock och stängde rutan. Han satte sig på kanten till en av de bambusnidade stolarna, satte armbågarna mot knäna och tittade mot klockan ovanför den slocknade elden. Han kunde inte se den i mörkret, men hörde dess stadiga tickande. På På det sättet satt han kvar, utan att röra sig annat än när det ensamma slag som markerade en ny timme fick honom att spritta till. Snart skulle Eganin presentera Jolene för hennes Saldame. Om hon verkligen hade lyckats hitta tre stycken som skulle göra vad Mert ville. Om inte Jolene greps av panik när de satte på henne Adamen. Tom, Jolene och de andra från värdshuset skulle möta honom strax innan han kom fram till Dal Eira-porten. Och för den händelse han inte kom så långt så hade Tom snidat till ett sigill av sin rova. Han var övertygad om att han skulle få ut dem genom porten med sin förfalskade order. De hade i varje fall en chans om allt sammans kapsejsade. Om. Det fanns för många om att tänka på. Och hur som helst var det för sent för det. Ping från klockan. Ett ljud som om någon knackat med en sked mot en bit kristall. Ping. Vid det här laget borde Julian vara på väg till sin dyrkade Thera. Och förhoppningsvis hade Beslan just satt igång att dricka sig plakat på något värdshus. Mert tog ett djupt andetag, ställde sig upp i mörkret och kände efter att alla hans knivar fanns på plats. I ärmarna, under rocken, i de nedvikta stövelskaften, en hängande innanför baksidan av hans krage. När det var klart lämnade han drottningsviten. Det var för sent att göra någonting annat än att sätta igång. De tomma korridorerna där han gick var bara dunkelt upplysta. Det var bara var tredje eller var fjärde golvlampa som brann med en liten låga framför sin spegel. Små fläckar av ljus i ett mörker som de aldrig helt lyckades jaga bort. Hans stövelsulor slog mot golvplattorna med ett högt ljud som blev ännu värre i marmortrapporna. Det var osannolikt att någon alls skulle vara vaken så här sent. Men om någon trots allt såg honom fick det inte verka som om han försökte smyga. Han satte tummarna innanför bältet och tvingade sig att gå med nonchalanta steg. Det här var inte värre än att knycka en paj ur ett köksfönster. Fast om han rannsakade de trasiga minnena från sin barndom insåg han att han blivit halvt flodd för att ha gjort just det en eller ett par gånger. Han steg ut i kolonnaden som vette ut mot stallgården och vek upp kragen mot regnet som vinden piskade in mellan de vita räfflade kolonnerna. Förbannade regn. Man kunde drunkna i det utan att ens gå ut ordentligt. Lamporna som satt på väggen hade blåsts ut, bortsett från de båda som flankerade den öppna porten. De enda ljuspunkterna i det hällande regnet. Han kunde inte urskilja vakterna utanför porten. Den tjonsjanska gruppen stod säkert lika orörlig som en solig eftermiddag. Förmodligen i bordarierna också. De tyckte inte om att låta sig överglänsas i något sammanhang. Efter en kort stund drog han sig tillbaka till dörren in till förrummet för att inte bli fullständigt genomblöt. Ingenting rörde sig på stallgården. Var var de? Blod och förbannad aska var... En grupp ryttare dök upp i porten, ledda av två män till fot som bar lyktor på stänger. Han kunde inte räkna dem i regnet, men de var för många. Skulle tjonsjanska budbärare ha lyktbärare? Kanske i det här vädret. Han grimaserade och tog ytterligare ett steg in i förrummet. Det tunna skenet från en golvlampa bakom honom räckte för att ett tjockt svart draperi av mörker skulle dras över natten utanför. Men han fortsatte att stirra ut i det. Efter några minuter uppenbarade sig fyra figurer i tjocka mantlar som skyndade mot dörren. Om de var budbärare skulle de passera utan att ägna honom en blick. Din bekänt Värnin är en ohövlig karl, förkunnade Eganin och kastade bak huvan så snart de kommit innanför kolonnerna. I mörkret syntes hennes ansikte bara som ännu en skugga. Men kylan i hennes röst förberedde honom på vad han skulle få se redan innan hon steg in i förrummet och tvingade honom att stiga tillbaka. Hennes ögonbryn var skarpt neddragna, blicken isande kall och sylvass. Bakom henne kom en bister Domon som skakade regnet från sin mantel. Därefter ett par Saldamer. En blek och gulhårig, den andra med långt brunt hår. Mycket mer kunde han inte se eftersom de stod med nedvända ansikten och blicken mot golvet framför sina fötter. Du sa inte att hon hade två män med sig, fortsatte Egenin medan hon drog av sig handskarna. Det var förunderligt att hon lyckades få sån snärt i den släpiga dialekten. Ingen annan fick en syl i vädret. Eller att husmån Ernan skulle följa med. Lyckligtvis kan jag improvisera. Planer behöver alltid förändras så snart ankaret är torrt. På tal om torrt, har du redan sprungit omkring utomhus? Jag hoppas att du inte har dragit till dig någon uppmärksamhet. Vad menar du med att du har förändrat planen, frågade Mert uppfordrande medan han drog fingrarna genom håret. Ljus, det var verkligen vått. Jag hade tagit hänsyn till allting. Varför stod de båda Saldjamerna så stilla? Om han någonsin sett någon utstråla motvillighet så var det de båda. Vilka är alla de andra där ute? Folket från värdshuset, sa Egenin otåligt. För det första måste jag ha ett ordentligt följe för att inte gatupatrullerna ska ana oråd. De där båda väktarna är muskulösa karar som passar utmärkt som lyktbärare. För det andra vill jag inte riskera att missa dem i det här ruskvädret. Det är bättre att vi är tillsammans från början allihop. Sen följde hon hans blick till Saldjamerna. Det här är Sheeta Sharbay och Renna Emain. De hoppas nog att du ska glömma deras namn efter denna natt. Den bleka kvinnan ryckte till när hon sa Sheeta, vilket borde betyda att den andra var Renna. Ingen av dem lyfte blicken. Vad hade Egenin för hållhake på dem? Nå, det spelade ingen roll. Allt som spelade någon roll var att de var här och beredda att göra det som måste göras. Det känner ingenting att stå här, sa Mert. Nu sätter vi igång. Han lät hennes ändringar av planen passera utan kommentarer. När han låg på sängen i Tylins sovrum hade han nämligen bestämt sig för att ta risken att göra ett par förändringar själv.